Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Vi ska läsa ifrån Johannesevangeliet kapitel 17. Och där är det ett utdrag ur en lång bön som Jesus ber. Så jag tänker så här att vi ställer oss upp och så inte bara lyssnar vi utan vi stämmer in i Jesu förbön för oss. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig så att de är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att det ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. När jag gick gymnasiet så hade jag en klassföreståndare eller mentor som var fantastiskt bra på att fånga upp oss och se oss för där vi var någonstans. När jag började gymnasiet så var det en ganska så deppig kille, svartklädd och med inte särskilt mycket hopp om varken världen eller sin egen framtid. Och den här klassföreståndaren fångade upp mig i det. Och sen så fick han se hur mitt liv vände på en helg. Jag fick ett möte med Jesus och på måndagen så var det en kille tillbaka i skolan som inte kunde ha på sig svarta kläder ens för att jag var trött på mörkret. Och en utmaning för den här klassföreståndaren som var uttalad ateist och som ibland nästan, tror jag, trivdes bättre. Jag lärde mer gemensamt med den första Karl som började. För jag blev nog lite väl svartvit i min övertygelse. Men också där så fångade han upp och respekterade det och erkände också det. Vi hade många goda samtal under de tre åren och vid ett tillfälle. Han var min teaterlärare, ska sägas då, jag gick teater. Och ville vid något tillfälle att vi skulle börja med yogaövningar. Som en del att bli mjuka i kroppen och landa i sinnet. Och jag, han sa det och sa att jag kan inte göra det. Jag tror att det är en dålig andlighet som vi öppnar upp för då. Så att då vill jag hellre gå och be. Jag tror det är bättre för mig. Och en inte alltid så smidigt uttryckt kanske. Men också det möter han upp. Så oerhört stor respekt för den här personen. Sen så landade jag också då i en upplevelse av att jag ska bli präst. Jag ska inte bli skådespelare. Och jag tror att det kanske var det svåraste för honom. För jag tror att det här var en man som hade verkligen passion för skådespeleriet, med målsättningen att varenda elev han hade skulle han ge förutsättningarna att kunna försörja sig på det här. Och av alla diskussioner vi hade så var nog det här en av de tuffaste. Du kommer kasta bort ditt liv. Satsa på skådespeleriet. Där finns framtid och trygghet. Nej, det sa han inte. Han visste att det var hårt också. Men många härliga samtal och diskussioner. Och många gånger så gav han också ett väldigt stort erkännande till tron, till Gud, till kyrkan. Och sa öppet också att han avundades många av de sakerna som jag delade, att jag var övertygad om och som jag hade fått tag på. Och vid ett samtal så gick det så långt som att han sa att jag gillar egentligen allt. Jag skulle verkligen kunna tänka mig att vara kristen, men jag tror ändå inte på det. Det håller inte, det är inte trovärdigt. För om det har varit sant, den här guden som du talar om, som är den här sanningen, då hade inte hans efterföljare varit så otroligt splittrade. Och många andra gånger så tyckte jag att jag hade ganska bra svar på invändningarna mot tron. Men där hade jag inget bra svar. Jag kunde bara erkänna, ja, det är faktiskt riktigt dåligt. Och det tror jag också vad vi ser i Jesu förbön här. Någonting oerhört grundläggande. För att den här världen ska få tag på tron så behöver det finnas enhet. När Jesus ber här så är det är en fantastiskt vacker bön. Vi var bara inne i en del av den. Det finns ett sånt djup i varje mening, i varje ord. Man kan sitta i timtal och reflektera över den här. Men det är inte bara vackert och genomtänkt. Det är något oerhört grundläggande som man ber om. Och något oerhört avgörande. När gör han det här? Han gör det här som det sista innan han går in i sitt lidande och in i döden. Det här är liksom det sista han gör med sina lärjungar. Ganska långt avsnitt i Johannes där han undervisar om vikten av att förbli honom, med löftet om att han kommer förbli oss. Han förmanar dem om att ta det på allvar och därför älska varandra. Och så kommer den här förbönen som kretsar så mycket kring det. Att bli bevarad, att för att vi är ett med honom också vara ett med varandra. Så han ber om enhet. Varför gör han om det? Är det för att det är trevligt och mysigt och rent av praktiskt? Vad är drivkraften till att Jesus ber om enhet i församlingen, i den världsvida kyrkan? Jag tror att det i första hand är för att det är sån Gud är. Det är ett av Guds liksom främsta särdrag. Han är en. Han är odelad. Det bes ut varje morgon och har gjort så i tusentals år, ända sedan Gud mötte folket på Sinai. Varje morgon så har judar världen över bett just detta. Hör, o Israel, Herren din Gud, Herren är en. Den morgonbönen har ljudit genom världen i tusentals år. Gud är en. Han är inte splittrad. Också kyrkan, när vi förstår att Jesus är Guds son och som han själv här ber om, ett med fadern. Också då så är det ändå odelat. Det är en Gud. Tre personer. Ett mysterium som är ogreppbart. Och samtidigt så ser vi det uttryckas gång på gång. Och om vi tillhör Kristus så har vi blivit en ny skapelse. Och det innebär att det också hos oss finns en enhet som inte fanns där innan. Vi har fått frid med Gud. Det är vad som händer när vi vänder oss till Jesus, när vi överlämnar vårt liv i hans händer. Då är det en frid som han ger oss. En frid med Gud först och främst. Det finns inte längre splittring. Det finns inte längre något som skiljer mig från Gud. Min synd är inte längre ett hinder för att lära känna Gud, för att Gud ska ta sin plats hos mig. Jag får bli hel. Jag får bli ett i mig själv. Och det var en påtaglig upplevelse. Jag var oerhört splittrad där när jag började gymnasiet. Jag vet inte hur man bättre kan beskriva det, men att mitt inre var liksom i bitar. Utan att kunna så mycket överhuvudtaget. Jag hade varit och konfirmerats och sådär. Men det var inte kunskap och lång reflektion och studier som ordnade upp det hjärtat. Det var en kväll i en kyrka med några som ville be för mig. Och så blev hjärtat helt. Också det övergår mänskligt förstånd. Men det är sådan Gud är. Han är i sig själv hel. Och är en sådan Gud som lagar och sätter ihop saker som är trasiga. Shalom, frid, betyder inte bara frid utan betyder just det. Helt, att någonting är som det är tänkt att vara. Att det inte är skadat, att det inte saknas någonting. När man betalar för sig i Israel idag så heter det på hebreiska shalem, samma ord i princip. Alltså man ser till att det inte längre finns någon brist eller att det saknas åt, att det finns någon skuld. Det är helt, det är fullgjort. Det är vad Guds frid gör. Det är inte frid som en mysig känsla, utan det är någonting som på riktigt händer med vårt tillstånd. Och när det händer oss mellan oss och Gud så får det också efterverkningar och det påbörjas ett helande i vårt inre. Men det händer också någonting i relation till andra. Där mina sår och där min synd inte längre behöver vara det som dikterar hur jag är, hur jag ser på andra. Jag inte längre behöver styras av rädslor för vad andra människor tycker eller tänker om mig. Och därför ger det mig utrymme att vara mer generös, mer förlåtande. Vi får bli mer och mer lika Gud i det. Sen vet Gud och alla som har mött mig att där har jag mycket kvar att lära. Och det finns mycket konstiga mönster som man faller tillbaka i. Men ändå så över tid kan jag också se hur Gud jobbar med mig. Jag ser på så många människor hur Gud över tid jobbar med det här. Och så plötsligt så kan man då upptäcka det som Jesus också ber om här. Att man inte längre är av den här världen. Att det är andra villkor, det är andra ideal än vad den här världen sätter upp. Där jag inte längre måste försvara mitt eget hela tiden. Inte måste strida för mina rättigheter. Inte måste kämpa med näbbar och klor för att jag ska duga eller bli accepterad eller hålla näsan ovanför vattenytan. Och så kan det också bli ganska provocerande för många. Det finns nog ingenting som är mer provocerande än Guds nåd och Guds förlåtelse. Att jag kan få bli förlåten. Att jag ska få tillgång till Gud själv. Jag som är en sån usel människa. Och ännu värre, han där borta. Ska han få förlåtelse? Och så upprör evangeliet. Jag som har fått förlåtelse kan se att det är det mest dyrbara som finns. Och samtidigt, för att jag har kämpat med det, förstår jag också verkligen hur det kan provocera på djupet. Därför att det provocerar mig fortfarande. Och om det nu är så jobbigt, varför blir inte man hemkallad som kristen direkt? Hade inte det varit ett tecken, säg? Så fort någon blir kristen så plopp, försvinner personen i fråga. Men det finns någonting i det här. När Jesus går till fadern så säger han att jag går till dig, men de här som jag ber för, de är kvar i världen. De är inte av den här världen. De kommer liksom jag få uppleva att de blir hatade för de ord jag har gett dem. Men de är kvar här för världens skull. För att vara mina vittnen. Jesus ber för sina lärjungar. Han ber för de som kommer komma till tro genom deras ord. För de som kommer komma till tro genom deras ord. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och så är vi här idag. Ett arv av att det här har gått vidare. Lärjungar som genom kyrkans historia har varit trogna uppdraget. Absolut inte fullkomliga. Har brottats oerhört mycket med sin tro, med sin helgelse. Men mitt i allt det, burit på Guds ord, burit på Guds ande. Och kanske tack vare att de är just ofullkomliga, men förlåtna människor. Har fått dela ordet med andra som har kommit till tro, och så har det fortsatt. Det är därför Jesus ber om att vi ska vara ett. Inte för att det ska vara mysigt eller trevligt eller för att det blir mest praktiskt, utan för att världen ska förstå att det är Gud som har sänt kyrkan. Och det är bara när det finns strävan mot enhet som det fungerar. Andra hållet, motsatsen till enhet, är ju total isolering. Individualism, med ett annat ord. Den ideologi som har varit förhärskande i västvärlden ganska länge nu, men som jag tycker mig se är på upphällningen. Når sin vägs ände. Samhället som präglas av individualism och uppror mot allt som är över mig, alla former av auktoriteter, har inte lett till frihet, utan till att hela samhället börjar krackelera. Och människor må vara dumma, men människor är inte dumma. Vi ser vad som händer. Men frågan är om vi vet var hoppet finns och var räddningen finns. Var finns botemedlet mot det här när det nu har gått så långt i det här? Här tror jag att församlingen, kyrkan, är världens hopp. Och frågan är då, liknar vi Gud? Liknar vi han som är helhet och enhet personifierad? Eller har vi präglats så mycket av den här världen att vi ändå strävar efter vårt eget och blir rädda för varandra, misstänksamma mot varandra? Om vi liknar Gud så blir vi goda vittnen om honom. Om vi liknar Gud, ja, då förstår människor hur Gud är. Men om vi inte liknar Gud, ja, då blir det ju som för min kära gamla gymnasielärare. Det blir ett vittnesbörd om att det här nog inte riktigt är sant. Det håller inte. Och människor blir förvirrade istället. Och jag tänker mig att Jesus ser det här framför sig. med sorg. Det behöver inte vara så att han ser hela kyrkohistoriens utveckling framför sig. För att han har det mycket närmare än så. Han har gått med sina lärjungar i 3 år. Och han har sett stridigheten som blir bara i den lilla skaran. Vem som ska ha den första platsen. Misstänksamheten. De emellan. Han vet ju vad förutsättningarna är. Han vet vad det är för material han har att jobba med. Och ändå så är det han sätter sitt hopp till. Att det är de här som ska ge världen evangeliet. Så det är både mycket märkligt och samtidigt oerhört hoppfullt. Att Jesus ser de bristerna i sina lärjungar och ändå så ger han dem det förtroendet. Och så fortsätter det. Och vi kommer liksom inte längre än till Paulus brev. Och första brevet till församlingen i Korint. Som är ett brev som är ganska mycket förmaningar genom hela. Han ifrågasätter hur de prioriterar, hur de tänker och hur de gör. Men det absolut första han tar upp är att de redan har hunnit splittras. Några säger sig följa Paulus, några säger sig följa Apollos, några säger sig följa Kefas, Petrus. Är ni döpta i Paulus namn eller vad håller ni på med? Nej, ni är döpta i Kristi namn. Ni är döpta till Kristus. Sluta. Jag kan inte låta bli att tänka att ganska mycket av våra bekymmer i kyrkan beror på att vi är alldeles för uppsplittrade. Jag kan se, men det finns ju, det är klart att jag kan se saker i andra kyrkor som jag är tveksam mot. Det är väl därför jag har blivit EFS-are. Och samtidigt att tro att EFS står för den enda sanna fullkomliga uttolkningen av kristen tro. Ringer vår missionsföreståndare snart i veckan för ett samtal. Men vi måste vara oerhört ödmjuka med vilka vi är. Det handlar inte bara om oss som individer, det handlar om oss som församling, som rörelse. Och när jag ser på andra så måste jag i första hand be om att få se Kristus. Det är så lätt att få syn på andra saker. Och jag vet att när andra ser på mig så är det väldigt lätt att få syn på andra saker än Kristus. Mitt morgonhumör där hemma, inte minst. Men jag vill ju att människor ber om att få se Kristus hos mig. Jag vill också be om att jag får se Kristus hos andra. Anledningen till att kyrkan började samla till de här stora kyrkomötena, de ekumeniska koncilierna som det heter med fina ord. Alltså möten som skulle omfatta representanter från hela den spridda kyrkan. Det är vad det betyder. Anledningen till att man samlades var inte för att det var lite gött att komma tillsammans. Fira en fet gudstjänst. Det gjorde man säkert också. Men anledningen till att man samlades var för att det hade börjat bli så mycket splittring så att det blir problematiskt. Att kyrkan riskerar att bli helt uppdelad. Att det uppstår ledare som är väldigt duktiga på att få med sig människor men som inte alls lever ett särskilt ödmjukt kristenliv och som lär saker om Gud som är helt tokiga. Problem som vi dras med genom hela historien. Sektbildningar och människor som använder tron för sina egna syften. Så de här ekumeniska mötena, det var av ren nödvändighet för att hålla ihop kyrkan. Och vad var metoden? Jo, att se vad är det vi gemensamt har som grund. Vad är det? Var är Kristus? Vad är Kristus? Vem är Kristus? Hela tiden tillbaka till det här centrat, till kärnan. Att tillsammans lära oss att känna igen Kristus. Vem är han? Det har varit det återkommande. Sen så avhandlades många andra frågor av mindre natur vid de här mötena. Men det har varit de stora frågorna hela tiden. Vem är Kristus? Och att vi står enade kring vem han är. Sen har det från kyrkans begynnelse funnits olika smak och doft kring det här. Östligt och västligt. Hur olika församlingar har haft sina olika varierande ordningar och sådär. Men det är ändå ett i Kristus som är utgångspunkten. Och det är också det som är det vi längtar efter. Och samtidigt så kämpar vi en kamp mot den här världen med dess ideal. Vi kämpar en kamp mot en onde som inte vill något annat än rasera Guds bygge. Och han vill rasera det på individnivå, han vill rasera det på organisationsnivå. Om Gud är enhet personifierad, vem är då djävulen personifierad? Splittring. Den som river isär. Som sår in tvivel och misstänksamhet. Som inte ens klarar att hålla ihop sitt eget rike. Som är alla diktaturers fader. Och där vi ser samma mönster precis där. Man styr med lögn, med misstänksamhet, med rädsla. Man håller ihop saker. Men det håller aldrig i längden utan det rasar ihop. Och samma metoder använder han för den enskilda. Att så tvivel om Guds kärlek. Så tvivel om Guds sanning, om Guds ord. Så tvivel om att jag skulle vara älskad. Att jag skulle vara värd förlåtelse. Att andra skulle vara värda det. Och det är förhärskande i vår tid, i kultur, i politik. Så är det som att vi bara kommer längre och längre och längre ifrån varandra. På olika ytterkanter. Det är den här världen och det är den här världens första. Men vi tror på en Gud som är raka motsatsen. Som är enhet och helhet. Och vars frid, vars shalom kan hela varje människa som vänder sig till honom. Och det är också den här världens hopp. Botemedlet mot mer eller mindre allt, vill jag tro, är varje människas omvändelse. Varje människas möte med Jesus Kristus som har förmåga att hela det mest trasiga. Läka det mest brustna. Roten till alla våra problem i den här världen är synden. Att vi har skilts från Gud själv. Och då är logiskt sett också botemedlet att vi får hela den skadan först och främst. Får bli förlåtna. Och ser vi genom kyrkohistorien så har det också fått effekten gång på gång på gång. Att människor som har levt de mest fruktansvärda liv som mördare, som slavhandlare, som korrupta politiker, våldsamma, psykiskt eller fysiskt, har fått ett möte med Jesus. Och sen istället får leda ett liv som helar och som bygger upp i raka motsatsen till hur man tidigare har levt. Vi kommer aldrig kunna organisera fram det. Jag kommer aldrig kunna organisera fram det här i mitt eget liv. Med aldrig hur många metoder och sju steg till det ena och det andra. Dyra böcker och kurser. Vi kommer aldrig kunna organisera fram det på församlingsnivå eller samfundsnivå heller. Det är bara Gud själv som kan göra det när vi ber honom om det. Det är bara hans ande som föder den ödmjukheten och den kärleken. Den viljan till förändring. Både som individ och som församling. Så om vi nu har en ekumenisk bönevecka framför oss så är det inte för att vi har organiserat samlingar och en gudstjänst som ger enhet. Men det ger oss tillfälle att få syn på Kristus. Det ger oss tillfälle att få syn på Kristus i varandra. Det ger oss tillfälle att få besöka varandras församlingar, få be med den traditionen, med det språket. Och om jag inte är alldeles för upptagen av min egen stolthet, att jag då också får syn på Kristus i någonting som för mig är kanske ganska så obekant. Men det vore ju märkligt om jag hade hela bilden i mig själv. Så låt oss stämma in i Jesu förbön som vi gjorde här innan. Låt oss låta det få bli vår bön. Att vi får den helheten, den enheten. Att det får börja med vårt eget hjärta. Och att det får ge ringar på vattnet. Till de människor som jag har närmast, till de människor som finns utanför det. Och sen ända upp på församlings- och samfunds- och samhällsnivå. Låt den här världen få se att vi är ett. Låt den här världen få se att vi älskar varandra. Därför att Gud har älskat oss först. Och att vi inte längre ber och jobbar främst för vår egen skull utan för den här världens skull.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.